Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Finding your perfect home was hard. But thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Intergalactisk. Intergalactic. Intergalactic. Intergalactic.
Välkomna till Intergalaktiskt. Ny Tekniks podcast om rymden som görs av mig, Bill Borå, och dig, Viktor Krylmark. Nu är våren här och solen har ju börjat titta fram. Men för några veckor sedan så gömde sig solen lite kort igen över Mexiko, USA och Kanada. En total solförmörkelse. Har du sett en sån någon gång, Viktor?
Nej, det har jag inte. Alltså inte att jag har stått på jorden och tittat upp. Alltså jag har ju sett bilder på det, men inte sett någon live, eller man ska säga. Har du det?
Nej, det har jag inte. Och du svarar faktiskt helt rätt. För senaste gången det här skedde över Sverige var 1954.
Det hade blivit pinsamt om jag hade försökt ljuga lite. Spela cool.
Du hade ju kunnat se liksom så här partiella eller sådana lite, när inte månen då täcker solen helt, sker lite oftare. Men en total, sånt som sker i USA då, nyligen.
Var det en total då när Donald Trump tittade på dem liksom utan sådana här special solglasögon?
Det vet jag inte. Jag tror att de hade en total solförmörkelse ganska nyligen i USA också. Så det är möjligt att det var en för några år sedan. Mm. När var det här ungefär?
När han var president. Det blev sån meme av det. Mm. Och han framstod som korkad för att han inte ville ha sådana där solglasögon utan bara tittade rakt in.
Ja, men jag kan tänka mig att det har varit en sån nyligen, för det har blivit lite så här konstiga konspirationsteorier också, läste jag om i DN någon text om att så här högerextremister går ut och säger nu kontrollerar eliten på något sätt liksom månens bana så att det blir mörkt och sådär. Det är lite udda. Men jag tänkte att vi ska gå tillbaka till 1954 och lyssna lite på hur det lät i Sveriges Radio.
Där är det nu en intensiv väntan på detta. Nu sjunker ljuset ganska kraftigt ner. Solen är bara en liten skärva kvar av. Det har skymt hastigt. Nu faller skymningen mycket, mycket fort. Den sista solskärvan lyser i schweizarnas långa, vita, vackra instrument här. De har 12 stycken instrument som 6 personer ska betjäna. Så då gäller att de är intensivt och skickligt hoptrimmade på de här. Nu skulle jag gissa att solen försvinner vilket ögonblick som helst. Jag håller mina svarta glasögon mot det lilla som är kvar. Det kan inte vara många sekunder kvar nu.
Lite sportreferat från när månen täcker solen.
Exakt. Från och med nu kommer jag alltid läsa dina artiklar om rymden i den där tonen.
Jag tycker det är en väldigt härlig röst. Liksom.
Ja, extremt intensivt rapporterande om rymden.
Verkligen. Nästa sån här totala solförmörkelse som kommer vara synlig från Sverige är beräknad till 16 oktober. Hur säger man en sån här årtal? År 2126. Är det rätt? Alltså om 102 år.
Jag vet inte, men det låter rätt.
Och sen den efter det är då 3 juni år 2133. Så det, ja, vi kommer ju inte få se en sån här från Nej. Sverige i alla fall.
Kul för dem som får uppleva det.
Men det sker då såna här partiella solförmörkelser. Och nästa, när vi kommer kunna se, ja, men lite då skymning på dagen, är 29 mars 2025. Så inte helt kört. Sen har vi något som också kallas ringformad solförmörkelse. Och det här kommer från att månen går ju inte i en cirkel runt jorden utan i en ellips. Så ibland när den täcker solen är den närmare oss och täcker solen helt. Och ibland är den längre bort och täcker solen mindre. Så när den är längre bort så blir det inte en total solförmörkelse. Utan man ser solen som en rund lysande ring runt en något mindre mörk månskiva. Och en sån ska enligt Wikipedia äga runt 21 juni 2039.
Okej, ja, där har vi ju chans.
Exakt. Men med det här så kommer jag ändå in på att vad har vi egentligen på solen? Liksom? Det har ju dykt upp i tidigare avsnitt lite historien om hur stjärnor, att man tänkte att de förut var gjorda av järn och sånt. Vi har ju pratat om solen, men jag känner ändå att jag skulle vilja ha en lite bättre förklaring av vad vår stjärna faktiskt är. Och för det här hade jag ursprungligen tänkt fråga en doktorand på SU som har stenkoll. Men schemamissar och lite sjukdom ställer till det. Så istället för att göra egna efterforskningar gjorde jag till slut så att jag vände mig till det som i slutändan ändå ska ta våra jobb, ChatGPT.
Solen är en stjärna i mitten av vårt solsystem. Den är huvudkällan till ljus och värme för planeten Jorden och de andra himlakropparna som kretsar runt den. Solen består huvudsakligen av väte och helium och genomgår kärnfusion där väteatomer omvandlas till helium och frigör enorma mängder energi i form av ljus och värme. Solen är avgörande för livet på jorden genom att förse oss med energi för fotosyntesen och skapa de klimatförhållanden som gör vår planet beboelig.
ChatGPT. Uppläst av Word av alla saker. Men i alla fall så, ja, solen, stor stjärna, fusion, den är på himlen. Vi har i stort sett allt att tacka solen för när det kommer till att vi lever. Utan solen, ingen värme, ingen energi, inget liv.
Nej.
Men ChatGPT fortsatte sen sin berättelse så här, med ibland lite tveksam grammatik. Solen producerar enorma mängder energi genom kärnfusion av väte till helium i sin kärna. Enligt forskningen frigörs det ungefär 3,8 gånger 10 uppe till 26 joule energi per sekund från solen. Detta motsvarar omkring 386 miljarder megawatt. Eller 386 jottawatt. Det är väldigt mycket. Vet du ungefär hur stor effekt ett kärnkraftverk har?
Nej, men jag kan väl gissa. Ett kärnkraftverk kanske har 1 megawatt.
Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten så är den totala installerade elektriska nettoeffekten vid Forsmark 3140 megawatt.
Okej, det var bara 3000 ifrån.
Ja, men det är ganska nära. Din gissning var ju närmare än vad det är från då Forsmark till hur mycket solen har som effekt.
Ja,
för det var ju 386 miljarder megawatt. Och när man tänker på det här så kommer man ju då osökt in på det här med solenergi. Vi tar ju tillvara på energi med solpaneler och så vidare. Men det är lite tråkigt, va? Att vi sitter på jorden och så väntar vi på att solens strålar ska nå hit.
Ja.
Finns det inte något bättre sätt?
Kanske.
Svaret är uppenbarligen ja, annars hade jag inte ställt frågan så. Eller om vi blev smartare och hade bättre teknik så skulle vi kunna ta mänskligheten till nästa nivå inom energitillgång. Och det här konceptet kallas för en Dyson-sfär. Och det här är något som jag har fått för mig ganska vanligt inom science fiction.
Det förekommer ju, men inte så mycket den typen av science fiction som jag har sysslat med.
Ja, det började kanske inte så bra som jag hade hoppats på när jag pratade med en litteraturvetare om just sci-fi.
Jag heter Jerry Mäte, jag är docent i litteraturvetenskap. Men jag undervisar främst på förlagskunskap i Stockholms universitet på historiska institutionen och även deras kulturvetenskapliga kurser. Och jag har forskat av och till om science fiction sen avhandlingen som jag började skriva. Den var nästan färdig för 20 år sedan. Så jag har haft två större projekt och skrivit flera olika antologikapitel och uppsatser om olika aspekter av science fiction.
Okej, men vi har i alla fall med oss Jerry. Han är då docent i litteraturvetenskap och har sedan i höstas också varit kritiker på Aftonbladet. Det här konceptet då, Dyson-sfär. Har du hört talas om det, Victor?
Alltså jag har hört talas om en Dyson-sfär, men jag vet inte riktigt vad det är. Min enda koppling till Dyson är dammsugaren.
Just det. Vi kan ju gå in lite då på vad Dyson-sfär är. Och Jerry vet, trots att det inte har ingått i hans forskning liksom direkt, och trots att det inte är så vanligt i sci-fi som jag hade tänkt mig, så ja, han har lite koll i alla fall.
Ja, alltså det är en gigantisk... Nu frågar en litteraturvetare om en sån här sak. Det är en gigantisk konstruktion. Alltså det är, man tar tanken att man skulle täcka Saharaöknen med solpaneler för att komma åt solenergin, som är gratis energi på sätt och vis. Så tanken med en Dyson-sfär att man bygger en gigantisk konstruktion i rymden som fångar så mycket solljus som möjligt, och man har ju på sfär att själva målet eller tanken är att man omringar hela solen med ett gigantiskt klot av solpaneler av något slag. Men det är ju jag är litteraturvetare som gissar att det skulle gå åt väldigt mycket material, eller skulle man få göra den här sfären extremt tunn. För jag vet inte om det finns så mycket materia i solsystemet som skulle kunna bygga en sån ring.
Alltså, en tänkt megastruktur som placeras runt solen, och så utvinner vi egentligen då all solenergi istället för att vänta på att det kommer lite till oss här.
Ja, nu snackar vi ändå. Det där är ju kul.
Så tanken skulle då vara antingen speglar som fokuserar solljuset till olika insamlingsstationer, eller kanske då solpaneler av olika slag. Och så kretsar ju då de här runt solen och konstant riktar ljuset eller samlar in ljuset på något sätt. Mycket mer energi kan man få ut av en sån tänkt konstruktion, för att man tar sig ju direkt till källan.
Ja, men skulle vi inte behöva lagra det på något sätt?
Jo, alltså det skulle man väl också då behöva göra. Det skulle ju vara mer energi än vad vi faktiskt skulle ha behov av. Så alltså, som han nämner här, så en sån sfär, han tar ju också upp det här med materialet. Liksom. Det skulle krävas enorma mängder material för att ens kunna göra det här. Och sen skulle vi få enorma mängder med energi som vi kanske inte skulle ha användning för. Så det är ju bara en kanske mer rolig tankelek som skulle kunna ta oss. Om vi kan utnyttja den här energin så skulle vi kunna göra massa mer coola grejer. Om man tänker sig mänskligheten innan elden. Sen kommer elden. Då kan man börja göra massa coola grejer. Sen kommer en ångmaskin. Och man kan börja utvinna elda kol och göra sånt. Och sen kärnkraft och annan energi. Och sen det här kanske då är nästa steg för att göra oss till ett mer tekniktungt folk på något sätt.
Precis, det är först då vi kanske kan bygga ett rymdskepp som tar oss i nästan ljusets hastighet.
Exakt, man pumpar på något sätt från, riktar all energi från solen in i ett rymdskepp så vi åker iväg.
Perfekt.
Men det här konceptet presenterades för första gången i boken Star Maker. Och det är en bok som skrevs av Olaf Stapledon. Och sen då kom en fysiker som hette Freeman Dyson. Och han tog inspiration från det här och så började väl tänka kring det. Och det är därför den teoretiska strukturen är uppkallad efter Freeman Dyson då. Men kanske egentligen då upptänkt av Olaf Stapledon. Men Jerry ställer ändå en rimlig fråga här. Finns det tillräckligt med materia för det här? Och jag har sett filmer och läst artiklar, och det här kommer inte gå att göra, i alla fall inte medan vi lever. Men det finns de som har tänkt att vi skulle helt enkelt kunna förstöra Merkurius för att bygga en sån här struktur. att ta oss till Mercurius och sen därifrån helt enkelt börja bryta och tillverka speglar eller solpaneler och skjuta ut i rymden. Mercurius är mindre, den är närmare solen, så det skulle kräva mindre energi att helt enkelt få upp saker runt solen. Och ju fler sådana här paneler eller speglar och ju mer energi vi utvinner, desto snabbare skulle byggandet gå, för då hade vi mer energi att bygga med. Men det är också en väldigt, väldigt konstig grej att tänka att så här, okay, vi förstör en hel planet för att bygga någonting så att vi får mer energi på våran planet.
Ja, men det låter som att det finns i liksom, människans natur att okay, men vi sabbar det här för att få det här. Det är väl så vi fungerar.
Ja, och det är väl lite liknande att så här, det finns bolag som har tänkt att okay, vi ska börja utvinna och gräva på månen, vi ska till asteroiderna för att få metaller och så vidare. Men det här är väl att ta det ett steg längre då, att helt enkelt förstöra en hel planet för att bygga den här konstruktionen.
Ja, men absolut. Och nu ska jag säga bara, Mercurius är den som är näst på tur, alltså mot solen från vårt perspektiv.
Innan det kommer väl Venus.
Aha, okej.
Okay. Och sen kommer Mercurius. Mercurius är den planet som är närmast solen av alla. Men ja, alltså det här är som sagt ett tankekoncept och väldigt många har varit också kritiska till ens idén av att bryta sönder en planet för det här.
Mm.
Man måste inte heller bygga en hel sfär, för då skulle vi få jättemycket energi. Och frågan är om Mercurius ens hade räckt till det. Men det finns ju variationer av den här konstruktionen.
Men i science fiction så är det ganska vanligt att Dysonsfäret är inspirerat till andra slags ringar runt solen som fångar upp energi. Det är inte hela solen utan ja, som en gördel eller ringar runt. Eller att det är någon slags partiella sfärer som roterar runt solen för att fånga upp så mycket energi som möjligt.
Här hade jag också velat ha en fysiker som kunde komma in och helt enkelt slå ner den här idén och säga att den inte är rimlig. Det får bli ChatGPT den här gången också. Tekniskt sett är det svårt att säga om det är möjligt eller inte att bygga en Dysonsfär, eftersom det skulle kräva teknologier och resurser som ligger långt utanför vår nuvarande förståelse och kapacitet. Konceptet är just nu mest teoretiskt och har inte observerats eller genomförts i praktiken.
Sant.
Det är ganska bra svar. Och sen så fortsätter den då att säga att ja, men konceptet fortsätter att fascinera och inspirera diskussioner inom vetenskap, teknik och just science fiction. Och det här är ett ganska bra exempel på när litteraturen har inspirerat tänkare och fysiker och faktiskt ja, men öppnar upp för en diskussion. Och det här finns det jättemånga exempel på.
Alltså science fiction-fans skulle hävda att rymdforskning är en produkt av science fiction. Alltså det går redan tillbaka dit med att det är, alltså man kan gå tillbaka ända till 1600-talet eller ännu längre för att hitta de första rymdberättelserna på, under antiken med Lucianos och sådär. Men om man tittar på mer som man kallar för handfasta vetenskapliga spekulationer så är det Jules Verne man kanske landar hos och hans berättelser från jorden till månen och ja, det är en tvådelad roman. För den inspirerade en ryss som heter Konstantin Tsiolkovsky som själv började skriva ett slags fanfiction, så egna Jules Verne-berättelser om resor till ja, månen och andra himlakroppar. Och på samma sätt som Jules Verne så blev man väldigt intresserad av vetenskapen. De flesta Jules Verne-utgåvor som vi läser har de klippt bort mycket vetenskap för att det blir så tråkigt för en modern läsare med 150 år gammal naturvetenskap som inte riktigt stämmer. Men de här filosofiska naturvetenskapliga spekulationerna kring hur man skulle kunna resa till andra himlakroppar tog ju över mer och mer av Tsiolkovskys berättande. Det var i de spekulationerna som man hittade på det som sen blev den moderna raketmotorn.
Känner du igen några namn här?
Ja, Jules Verne känner jag igen utan att kunna säga någonting om den personen. Men det är ett namn jag har hört.
Mm. Det verkar vara en fransman men då skrev såna här rymdberättelser. Är du ett sci-fi-fan? Läser du science fiction?
Nej, eller jag har läst en sci-fi-bok som heter... Han har också skrivit The Martian och så har han gjort en nyare variant. Men den har jag läst. Den var bra.
Ja, alltså jag själv kan tycka att sci-fi antingen är lite torrt och torftigt om det är för verklighetstroget, eller så är det ja, men tar för mycket friheter och då tappar jag intresse ganska snabbt också.
Ja.
Så det är svårt att hitta mellanvägen.
Den heter någonting med Project. Men det är typ så här ingenjörsporr. Alltså det är väldigt ingående hur den här ingenjörsnubben som skickas ut i rymden för att rädda världen, hur han bygger och löser saker. Den är ju liksom helt orealistisk men också lite verklighetstrogen sett till hur han, ja, men bygger grejer på sitt rymdskepp.
Ja, jag kan berätta lite om de här som Jerry tog upp. Den första, Lukianos, han skrev på 100-talet en historia. Och den skulle då parodiera lite på Homeros berättelser. Alltså såna här hjälteberättelser. Någon åker ut på resa och stöter på olika monster och häxor och kommer tillbaka och berättar det så. Och hans bok eller berättelse hette En sann historia. Och var ju då någon sorts en nivå till och tog det då ut i rymden.
Mm.
Och det var väl lite då en parodi på den sortens berättelser. Men den kan också ses då som den första sci-fi.
Den blir man ju lite nyfiken på då.
Mm. Ja, men jag tycker att den låter ganska rolig. Så här grekiskt drama på något sätt, eller grekisk hjälteberättelse, fast i rymden.
Ja.
Och sen så hade vi då Jules Verne, som var en fransman. Och det som Wikipedia säger är rymdfartens fader, ryssen Tchaikovsky. Och han skrev då från 1800 till tidigt 1900-tal och inspirerades av Jules Verne och skrev typ sin egen fanfiction om hans berättelser. Och det här har då till slut lett fram till att idag har vi raketer. Så det är liksom böckerna på något sätt som har inspirerat folk att bygga grejer.
Men är det så?
Alltså det verkar faktiskt vara lite så. Och det är ganska konstigt när man tänker på det. Men
ja.
Samtidigt så här, det är ju kanske ofta då, de som skriver science fiction är ju då kanske naturvetenskapligt intresserade.
Mm.
Och då så blir det ju ganska verklighetstroget, eller man tänker liksom, okej, vad är nästa steg här? Vad hade man kunnat göra? Och då om någon som bara är naturvetenskapligt intresserad läser det, så kan man ju faktiskt bli inspirerad att, ja, men testa.
Bara fråga, heter han ryssens Tchaikovsky?
Nej, han är ryss.
Det har ett starkt namn annars. Svensken Krylmark.
Han heter Konstantin.
Okej. Okay.
I alla fall. Så om man ska lyssna på då science fiction frälsta och faktiskt på det Jerry säger, så kan man rent krasst säga att hela rymdfarten som finns idag kan vi tacka sci-fi för.
Och det har ju sen fortsatt med de här raketklubbarna som fanns i Tyskland på 30-talet, där Werner von Braun och de här som blev raketforskare och som anlitades sen, eller ja, av Tredje riket för att bygga V2-robotar, och som sen efter andra världskriget med de här, vad heter det, Operation Paperclip hamnade i USA och motsvarande då i Sovjetunionen och byggde upp rymdprogrammet. Så att det var ju folk som inspirerades av bland annat den här filmen Frau im Mond, Kvinnan i månen, av Fritz Lang. Va? Det var inte han som gjorde den. Så att den inspirerade väldigt många ungdomar som ville bygga raketer på tomten hemma. Så där finns det också en linje från en science fiction-film, svartvit science fiction-film, tysk sådan, till raketforskarna som sen var i krigstjänst och småningom byggde upp rymdprogrammet.
Jag tycker det är jättehäftigt på något sätt att se då den här kopplingen från, ja, men det man tänker är nästan längst ifrån naturvetenskap, alltså litteratur, till att, ja, men de som faktiskt byggde raketerna och kom på det här fick inspiration av det.
Ja, men jag håller med. Det är väldigt kul.
Här var det också då en film, men ja, det är väl ganska likt. Det här är ju inte heller bara raketer som sci-fi-personer hävdar kommer från just science fiction. Har du något annat som du kan tänka dig att man skulle kunna ha sett i någon sorts bok eller film och sen har det blivit verklighet idag? Är det något som du vet om att vi använder?
Inte vet jag. Typ telefoner, kanske?
Ja, det är en ganska bra gissning.
Sen brukar science fiction-fans hävda att de har hittat på allt från mobiltelefoner och till internet och televisioner och liknande. Och det är klart att bildtelefoner brukar det vara ett skämt. Vi sitter ju här med Teams. Jag vet att bara för 15-20 år sedan så sa man att så fort en framtidsskildring innehåller en bildtelefon så vet man att det är någonting lurt, för det här kommer aldrig att komma. Och nu sitter vi här efter pandemin allihopa och tycker att Zoom är en del, eller Teams är en del av vardagen. Och det började med Skype förstås än det tidigare. Men...
Alltså helt rätt gissning då, med telefon.
Ja, ja, kul.
Men det, allt sånt där är ju ganska roligt, för att om man kollar på gamla Star Trek-avsnitt eller sånt, så har de ju ofta någon pryl. Mm. De kanske har någon sån bildtelefon eller sånt. Och nu när man ser det med dagens ögon så kanske det känns jättekonstigt eller förlegat att det är framtidsvisionen. För antingen har ju det redan hänt, eller så liksom har tekniken gått i en annan riktning lite.
Ja, men precis. För de kan ju, som du säger, de har en pryl och den kanske inte är så snygg jämfört med till exempel en iPhone, även om de gör samma saker. Att det var okej. Vad är det här för liksom U-lands sci-fi? Vart är den riktiga sci-fin?
Ja, men exakt. Och på ett sätt så är det inte heller bara science fiction här. För jag tänker väldigt mycket på Simpsons när jag hör det här. Och anledningen till det är att de är ett program som har fått väldigt mycket cred för att förutspå saker. Känner du igen det här från internet?
Verkligen.
Typ när Trump blev president så var det ju ganska mycket att Simpsons hade väl förutspått det här, tror jag. Att i något avsnitt så blev Trump president ganska långt innan han ens hade kandiderat. Och det här har väl liksom något med att göra att de gör så många avsnitt.
Exakt, det är en otrolig produktion. Alltså varje säsong är hur många avsnitt som helst.
Och det gör ju också att när något väl slår in kan man ju lyfta fram den grejen. Sen har man ju säkert gjort massa andra gissningar. Och det är väl samma med science fiction, att det finns jättemycket böcker och filmer där olika saker förutspås. Och när något slår in så lyfter man ju gärna fram det.
Mm.
Men just det här med att Trump blev president, där finns det också en liten koppling till science fiction faktiskt.
När Trump blev president så var det många som pekade på en novell av Ray Bradbury som heter A Sound of Thunder, som handlar om en tidsresa och safari för att skjuta dinosaurier som ändå kommer att dö en naturlig död. Och sen är det någon som råkar trampa på en, jag tror att det är en trollslända, men det brukar ofta återberättas som att det är en fjäril. Och så kommer han tillbaka och då har en Trump-liknande person vunnit. Men det är redan på 50-talet den novellen utspelar sig.
Känner du igen den här sortens tidsresor?
Ja, men absolut. Man får resa tiden, men man får liksom inte ändra någonting. Inte ens då trampa på en fjäril, eller vad han sa.
Exakt. Fjärilseffekten, eller butterfly-effekt.
Just det.
Och det här, som man säger, det var väl då en trollslända. Men det låter väl bättre med fjäril. Mm. Så det fick heta det. Hade du velat göra en sån tidsresa för att kliva på något eller slå sönder ett djur eller ett träd för att ändra något idag?
Det hade väl varit roligt att testa ändå. Få leka gud för en dag liksom. Men hade man nöjt sig med att bara göra en sak?
Det finns ju också ett Simpsons-avsnitt faktiskt när Homer åker tillbaka i tiden och så råkar han gå på en fjäril, kommer tillbaka, så är det små förändringar varje gång.
Just det, det är ett väldigt bra avsnitt faktiskt. Man hade väl kanske ändå bara nöjt sig med att göra en för att veta vilken förändringen hade blivit av just den saken istället för att man har gjort 10 saker.
Just det. Har man möjligheten här att åka tillbaka och välja att inte göra någonting för att komma tillbaka till sitt vanliga liv, eller är det ett chansspel?
Ja, nej, det har man inte. Det är liksom, det är hugget i sten.
Mm.
Så är man hyfsat nöjd med sitt liv idag så ska man väl inte göra det. Och jag är väl helt okej nöjd liksom.
Ja.
Men så jag ska väl inte göra det då.
Nej. Nej, jag fattar.
Du då?
Mm. Alltså det hade ju varit kul att resa i tiden. Sen, just som man sa där, för att skjuta, men ändå dinosaurier som ändå skulle dö. Så jag kände inte att jag skulle få så mycket ut av att skjuta en dinosaurie. Kanske kul att se dem. Men jag vet inte om jag hade vågat ändra något. Jag är ganska nöjd.
Ja.
Men om man då kollar på science fiction som helhet. Vi pratade lite om det här och att jag stör mig ganska mycket på när det är tydliga felaktigheter i fysik eller man bara skippar att förklara någonting. Och sen så blir jag uttråkad ibland när det är för mycket förklaringar. Så det är den här mellanvägen på något sätt som man vill ha. Vad gillar du mer i typ en sci-fi-film? Ska det vara förklaringar eller ska det vara bara, allt går?
Ja, men allt går tycker jag på något sätt. Är det sci-fi så får det väl vara det. Liksom.
Ibland brukar man ganska grovt dela upp science fiction i dels det som kallas för hard SF eller hård science fiction och soft SF, mjukare science fiction. Och då har man ju tänkt på att liksom hard SF handlar om de hårda vetenskaperna, om det är kemi och fysik och liknande. Och soft SF är liksom mjukare vetenskaper, ofta drar mot liksom humaniora, att det handlar om mer sociologiska eller lingvistiska spekulationer. Och sen finns det olika mellanlägen, det är inte några extrempoler för det mesta. Men författare som beskriver hard SF brukar ju försöka liksom förutsäga framtiden eller extrapolera verkliga tendenser och se var det skulle kunna hamna utifrån den, ja, det vetenskapliga läget som när de skriver sina berättelser. Och där har vi ju författare som ofta räknas som hard SF, som Arthur C. Clarke till exempel, som kanske mest känd för att han skrev manuset eller till Kubricks 2001. Men han var ju väldigt bevandrad inom, han jobbade med radarteknik tror jag, under andra världskriget och skrev en uppsats eller ett paper där han egentligen förutsåg eller uppfann kommunikationssatelliterna. Så det finns ju även där en koppling till mellan vetenskap och science fiction. Jag tycker att man ofta överdriver Clarks hårda science fiction, för det brukar nästan alltid i de här serierna han har skrivit mynna ut i att de träffar någon form av gud eller så i slutet. Så att det är väl ett sätt för naturvetenskapsmän som kanske inte alltid är religiösa att få spekulera kring de stora existentiella frågorna.
Vi hörde ganska mycket olika saker här, men känner du att det passar in på din syn på sci-fi att du gillar mer de här mänskliga frågorna kanske?
Ja, det gör väl det, tror jag. Jag satt och funderade när han pratade vilka sci-fi jag tycker bäst om. Vad heter den? Han, du vet, där är en blå gubbe ute i rymden.
Ja, alltså Watchmen.
Ja, exakt. Är det sci-fi?
Ja, men det får man väl säga. Alltså, han är ju någon sorts superhjälte som bygger någon konstruktion på Mars och sådär.
Ja, för den serien var ju helt otroligt bra. Mm. Sen är det typ så här Mars Attacks. Det är en klassiker.
Ja, men exakt, där är det väl mer då hur mänskligheten påverkas av olika saker vi går in och förklarar hur rymdskeppet fungerar.
Men liksom, det säger väl ändå någonting om hur lite sci-fi jag tittar på när jag inte ens nämner Star Wars eller Star Trek, som är väl sci-fi-ns sci-fi på något sätt.
Ja, jo, det är sant. Men han nämner ju här då, ja, men Arthur C. Clarke och att så här, många ser han som då så här, hård sci-fi, men att man ofta möter en gud och sådär. Och det, jag tänker mig att när man är författare på det sättet så har man ju kanske svårt att hålla sig från att dra in någonting övermänskligt också. För att det måste ju vara jättekul att tänka sig de här världarna och sen bara, hur gör vi det ännu mer skruvat liksom?
Mm. Ja, men absolut.
Men han sa ju också här att många författare då har utgått kanske från det vetenskapliga läget och försökt förutspå framtiden. Och då kommer vi tillbaka till den här Dyson-sfären. Boken som det baseras på kom, jag tror någon gång mitten 1900-tal. Det har inte hänt än. Det är ganska orimligt att det skulle hända. Men tycker du att det är hård SF eller soft SF?
Jag vet faktiskt inte.
Nej, alltså det är ju väl jättesvårt att säga något om. För rent tekniskt kanske någon smart civilisation skulle kunna lyckas kapsla in sin sol.
Mm.
Och det är faktiskt något som vissa har tänkt i ett sätt att kunna leta efter utomjordingar.
Mm.
Så här, vi i mänskligheten kommer ju aldrig kunna göra det här. Men om man ser vissa tecken då från stjärnor långt bort så tänker man att okej, om det är en sån stor konstruktion som kretsar runt den, då borde ljuset bete sig på ett visst sätt. Vi borde kunna helt enkelt säga, här har någon försökt bygga en Dyson-sfär. Och då kunna säga, då måste det finnas utomjordingar.
Just det.
Men än så länge, inget direkt som har hänt på den fronten.
Nej.
Men det är i alla fall då en jättestor struktur. Har vi några andra sådana roliga strukturer? Har du någon som du tycker om?
Jag vet inte vad den heter, men den som jag hade med i mitt quiz till dig för något avsnitt sen, som är liksom Darth Vaders typ favoritskepp, tror jag. Som ser
Darth
ut som
Vaders favoritskepp. Du är så otroligt inte intresserad av rymden.
Ja.
Dödsstjärnan.
Ja, exakt.
Ja,
exakt.
Ja, men den får nog räknas som det. Den ska väl då kunna misstas för en måne, antar jag, rent storleksmässigt. Så den är gigantisk.
Mm.
Jerry hade ett exempel också som jag tyckte var ganska bra.
Men det som jag tycker är intressantast, eller som går att göra intressantast berättelser kring, det är de här cylinderformade gigantiska habitaten som dyker upp i många berättelser, där man alltså har en cylinder, en gigantisk cylinder som snurrar runt sin egen axel för att göra konstgjord gravitation, och där man liksom bygger hela samhällen med åkrar och skogar och städer och liknande. Och det dyker upp i ganska mycket science fiction. Jag tror att en av de tidigaste var just Clarks Rendezvous with the Ramas, tidigt 70-tal, som jag tror ska filmatiseras ganska snart. Eller det snackas om att det är Denis Villeneuve, han som gjorde Dune-filmerna nu, att han är på gång med en filmatisering. Men det handlar om en gigantisk sån här cylinder som kommer till solsystemet, och så börjar man undersöka den och inser att det finns någonting inuti i cylindern som tyder på intelligent liv.
Hängde du med på vad det var för sorts struktur?
Jag tror det. Det där lät ju ballt.
Så det här är ju då en sorts stor cylinder som roterar, får man nog tänka sig, för att då kunna skapa artificiell gravitation. Mm. Och vi fick en lyssnarfråga faktiskt ganska nyligen om just artificiell gravitation. Och en sån här stor roterande konstruktion är väl då kanske i teorin ett av de här sätten man kan skapa gravitation. Genom att man då trycks ut mot väggarna när konstruktionen roterar. Men för mig känns det liksom lika omöjligt att lyckas bygga en sån som en Dyson-sfär.
Precis. Nu kommer jag på vad boken heter. Project Hail Mary.
Project Hail Mary, ja.
Där använder han den typen av gravitation när han liksom jobbar och håller på. Han har fullt sjå att stänga av och eller att starta och stänga av den där. Och det får inte startas vid fel tillfälle och så vidare och så vidare.
Just det. Men då är det någon sorts rymdskepp liksom som den här ingenjören är på själv.
Ja, eller
Här så är det väl då något ännu större. Alltså så här, jag tänker mig liksom lika stort som ett land eller som en måne liksom, som är den här stora cylindern som nämns i de här sci-fi-grejerna. För då tror jag också att det blir lättare och man behöver inte rotera lika snabbt. För ju större diameter det är som du roterar kring, desto långsammare kan du rotera. Men om det är ett mindre rymdskepp så måste du rotera ganska snabbt för att få den här, känna av någon sorts gravitation, tror jag.
Så det här skulle vara som att det är Norge som roterar?
Ja, men exakt. Det kommer ett cylinderformat Norge-flagg målat rymdskepp.
Mm.
Och så är alla norrmän inne då på något sätt där. Och så har de åkrar och odlat och hänger runt.
Åka skidor och tar på sig sin lusekofta och käka lefse. Utvinner olja.
Exakt. Ja, men det är väl grundtanken. Men för mig så är det i alla fall, även om jag inte tror att vi någonsin kommer kunna göra något sånt heller, så är det är bättre med filmer och böcker med en sån förklaring än där man bara helt skippar det och går runt på rymdskepp utan att säga hur man gör det.
Ja, absolut.
Men när vi ändå har haft med en litteraturvetare så tänkte jag att vi skulle prata lite om den svenska science fiction-rörelsen lite också. För Jerry skrev sin avhandling som en litteratursociologisk studie, alltså mer inne på verkligheten, bokmarknaden, läsare och så vidare, och kanske inte just bara då handlingen i böckerna. Och då var det bland annat vilka böcker som valdes ut och hur de togs emot och så vidare. Avhandlingen hette Raketsommar och den kom ut 2006, alltså nästan 20 år sedan, och den handlade om åren 50-68.
Men nästan alla förlag la ner sina satsningar efter några år, vilket tyder på att det inte fanns så stort intresse för science fiction-litteratur i Sverige. Det var verkligen inte samma genomslag som deckaren hade. Så det har väl fortsatt i Sverige också. Det är inte, science fiction har aldrig varit en särskilt stor genre på den svenska bokmarknaden. Det finns satsningar som Samuel Lundvalls. Det kom en jättebra bok om Samuel Lundvall förra året. Delta Science Fiction, de gula böckerna som kom från 70-talet och en bra bit in på 80-talet. Men de verkar aldrig ha sålt särskilt bra. Det finns många olika insatser från olika förlag som försöker lansera science fiction. Enstaka titlar, hela författarskap. Men det verkar inte gå så jättebra. Inte jämfört med hur det ser ut när man tittar på film och bio, tv-serier, datorspel. Där är ju science fiction en av de absolut största genrerna. Det är, de säljer tv-kanaler med hjälp av science fiction just nu. Men det är något helt annat med litteraturen.
Ganska deppigt ju.
Ja, men jag funderar på, är det inte bara att vi är så liten marknad? Alltså jag tänker, är det procentuellt lika många som gillar sci-fi-böcker i Sverige som i typ USA, bara att man i USA är många fler?
Det finns kanske något i det, men det finns också en annan sak just med att de som gillar sci-fi kan antagligen engelska. Så pass bra. Man är redan teknikintresserad, kanske jobbar på engelska och så. Och då läser man den på engelska istället för att köpa en svensk översättning, och då finns det ingen marknad riktigt.
Nej, det låter väl i och för sig rimligt.
Men det är ju ändå lite så här, Jerry sa det där att så här, men när det skulle lanseras, man tänkte att ja, det här kan vara en konkurrent till deckaren. Liksom. Alla läser ju deckare. Det finns ju deckare överallt.
Mm.
Men det är väldigt sällan man ser en ren sci-fi-bok eller så här rymdepos som någon har skrivit. Och det går väl i linje lite med dig också.
Så är det väl. Men han vi hade med för något avsnitt sedan, Magnus, hade väl skrivit någon bok?
Ännu en fackbok med ett sci-fi-inslag.
Okej.
Det är ju ofta det att så här, ja, men många av dem som faktiskt forskar har ju själva liksom vuxit upp med sci-fi och är väldigt intresserade. Och då kanske man går in i forskningsvärlden. Men man kanske ändå har någon dragning till det här att vilja skriva lite egen sci-fi.
Ja.
Då kan man göra en blandning. En mer populär vetenskaplig fackbok om Mars till exempel.
Ja, varför inte liksom? Värt att testa.
Men vi har ett jätteintressant svenskt undantag, och det är Harry Martinsson som vann Nobelpriset delvis på grund av sin science fiction Aniara, som skrevs precis när science fiction började lanseras i Sverige. Så att det är samma år, 1953, som det mesta händer.
Är den svensk?
Mm.
Jaha.
Det är den.
Ja, vad sjukt.
Trodde inte du Aniara på svensk?
Nej. Jag har inte läst den heller, men jag var helt säker på att det var liksom... Ja, jag glömmer bort alla titlar hela tiden. Den jag nyss pratade om, Han på Mars.
Jaha.
Alltså att det var typ den författaren.
Jaha, nej, men Aniara är ju, det är en gammal liksom, poesisamling skriven av Harry Martinsson på 50-talet. Liksom innan rymdfart fanns.
Det var sjukt.
Ja, han är ju en gammal svensk poet liksom. Det är väl död nu, men...
Ja.
Nej, den är supersvensk.
Jag märker det på studenterna, att det är allt färre som känner till den eller har läst den. Medan för 15-20 år sedan så hade alla läst den i gymnasiet. Verkar det som i alla fall. Han var ju intresserad av naturvetenskap. Han skulle nog tillhöra de här hard SF-gänget som faktiskt försöker basera på sin tids vetenskap. Även om det är väl bilden av Mars kanske inte stämde överens med vad man visste om Mars i mitten av 50-talet. Men ändå, det finns ju också angivelser något sånär om hur stort skeppet är och hur snabbt det färdas och så. Och jag minns när den kom, så det här är ganska omtalat. Expressen hade bett en av deras illustratörer att göra en så kallad sprängskiss som man kan hitta i barnböcker. Så hade de liksom visat upp hela skeppet, hur det ser ut och var olika stationer och delar av skeppet finns. Så det såg ut som att man hämtat ur en barnbok. Och det här blev det ganska mycket liv kring. Man kan inte liksom förnedra ett diktverk på det här sättet. Ett slag i diktarens ansikte, tror jag Olof Lagercrantz skrev i Dagens Nyheter.
Hur reagerade Harry Martinsson då, tror du? Alltså, för om han själv är intresserad, då kanske det är kul att någon ritar upp hans tänkta rymdskepp liksom.
Ja, men när de gjorde den där, när de visade den där skissen, så fanns det också en intervju med Harry Martinsson där Expressens reporter frågade, vad äter de ombord då? Och om det är köttbullar eller vad det är för någonting. Och då svarade Harry Martinsson att det inte är så viktigt. Jag är ute efter någonting annat här än att skildra ett välfungerande rymdskepp som kan åka i flera decennier. Så att Martinsson hade ju andra tankar med verket än att bara spekulera om framtida rymdfart.
Det var allt för idag. Att bygga en stor sfär runt solen kan låta coolt, men lär inte hända om ni frågar oss. Och svensk science fiction har kanske aldrig slagit så mycket som vissa hade hoppats. Men det finns bra böcker, många har nämnt sig i det här avsnittet, så det är bara leta efter dem. Tack för att du har lyssnat på Intergalaktiskt, en podcast som görs av Bill Borå och Viktor Kryrmark för Ny Teknik. Klipper, det gör Kristoffer Krok på Monopol Media.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for ways to win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.